Det är väldigt roligt för mig att vara här i Kolmården idag. Jag kollade min kalender och såg att det är ungefär, ja, det är knappt 2 månader sedan när jag var här sist. Ja, det är lite mer än 2 månader faktiskt. Det var i februari. Det var väldigt roligt då och det är väldigt roligt nu. Och det är härligt att ha fått det här ämnet att få tala om. Därför jag tror att det finns mycket som är spännande i vad Bibeln talar om när det gäller Israel. Men också för att det gäller oss också, att det finns någon, precis som vi hörde läsas här, att alla folk kommer bli välsignade genom Israel. Den som är signad i Israel kommer bli välsignad. Det finns någon hemlighet där som är viktig att vi som troende förstår. Nu vet ju inte jag om ni är så världsliga som jag här i Kolmården, men i natt när jag skulle precis till att somna så tänkte jag att jag tittar in lite grann på Eurovision Song Contest, för jag vill ju ändå se lite grann hur det gick. Och slutminuterna, jag såg inte alla bidrag, jag såg bara slutet, och så såg jag hur de höll på med alla resultaträkningar. Och Israel vinner hela Eurovision Song Contest. Och de vinner, de hade fått en del av de här, ganska mycket av jurys röster. Men det var på folkets röster. Europas folk önskade Israels låt som vinnare. Och det var det som gjorde att de vann i slutet. Och den här sångerskan är väldigt speciellt nummer, väldigt speciell sångerska på många sätt. Men fascinerande. Det hon säger när hon står med prispokalen är att jag älskar mitt land. Nästa år i Jerusalem, säger hon. Så blir det Eurovision. Men för många judar runt om i hela världen så är det någonting de säger ofta. De som har judar som har spritts ut över världen på grund av förföljelse av olika slag under många hundratals år. De kan ofta när de firar sina högtider och särskilt när de firar påsken så säger de på slutet nästa år i Jerusalem. Som en liten hoppfull önskan om att vi ska tillbaka till vårt land. Många är rotade ändå i Europa eller i USA där de bor idag. Men ändå så säger de dessa ord. Och det var lite härligt att höra henne säga det på slutet. Nästa år i Jerusalem. Men som sagt, ni är ju inte riktigt så världsliga som jag. Jag ser några, ser lite så här skyldiga ut. Lika skyldiga som mig. Och precis som Berit sa här så är det spännande att tala om detta idag. Så här mitt i högtiderna. Vi firar påsk och Kristi himmelfärdsdag och pingst här på raken. Här är flera härliga högtider. Och saken är ju den att de här högtiderna i mångt och mycket finns därför att det är Israels högtider. De började där. Påsken, när Israel firar hur de blev fria ifrån Egypten. Hur de kom ur slaveri och fick börja att gå i frihet tillsammans med Gud. Och på påsken så vi som tror, vi firar att vi fick frihet ifrån synd. Hur vi genom Jesus Kristus, genom hans död och uppståndelse, får uppleva frihet. Och frihet att vandra med Gud, vandra i ande. Så att det har ju sitt ursprung i den judiska påsken. Men hur Gud har fördjupat det genom Jesu försoningsdöd. Och så har vi pingsten framför oss. När judarna firar hur de tog emot lagen på berget. Hur Mose tog emot lagen ifrån Gud. Hur de tog emot Guds bud, Guds ord som de skulle leva efter och följa. Det firar de på pingsten. Och vi firar hur Gud fyllde oss med heligande. Hur vi fick ta emot. Bibeln säger det faktiskt till judarna. Det kommer en dag då ni inte ska ha lagen skriven på stentavlor. Utan den ska vara i era hjärtan. Och det är ju vad anden är idag. Anden leder oss rätt. Anden fyller oss och leder oss varje dag. Och det är det vi firar på pingsten. Så att det har också sitt ursprung i det judiska, i Israel. Och så har vi den här härliga Kristi himmelfärdsdag som inte judarna firar alls. Men när vi läser om Kristi himmelsfärdsdag, jag drog med mig några vänner upp på ett berg i Skövde här i torsdags, och så hade vi gökotta tidigt och åt frukost, och så läser vi texten från Apostlagärningarna 1 om hur Jesus lyfts ur lärjungarnas åsyn och försvinner på ett moln. Och i den texten så är det så tydligt två löften som ges. Löftet om den helige ande, att vi ska få del av den helige ande, och löftet om att Jesus ska komma tillbaka. Och några dagar senare så fylls ju lärjungarna av den helige ande, så löftet stämde, löftet var sant. Och därför vet vi också att nästa löfte är sant, att Jesus ska komma tillbaka. Och det är det som är härligt med Bibeln. Bibeln är full av löften. Löften till Guds folk Israel och löften till Guds folk församlingen. Och det är det vi som troende står mitt i. Och idag då, när jag liksom har tänkt på det här med Israel och det judiska folket och högtider. Och det finns så mycket som vi har gemensamt. Till och med vår frälsare Jesus Kristus. Han var en jude. Han kom ifrån det israeliska folket. Han är vår messias och han är deras messias. De har bara inte riktigt förstått det än. Och många av dem. Och därför kände jag så här när jag förberedde den här predikan. Det här kommer bli så spretigt. Men jag har bett till Gud att ni ska hitta något litet korn i den här predikan som jag har förberett. Något som är till för dig. För jag tror att någonting här kommer tala till dig då. Jag kom hem från Israel för några veckor sedan. Då hade jag varit där i ungefär 3 månader. Med ett litet break då i januari då jag kom hit till Kolmården. Jag arbetade vid en plats som heter Trädgårdsgraven som ligger i Jerusalem. Det är en av de 2 officiella platser som skulle kunna vara den plats där Jesus dog och uppstod. Men vi vid Trädgårdsgraven, vi brukar säga så här till varje grupp som kommer, att det är inte så viktigt var han dog. Det viktiga är att han dog. Det är inte så viktigt om det var denna platsen eller en annan plats i Jerusalem. Utan det viktiga är att han har gett sitt liv och att vi förstår det. Sen kan det vara spännande med platser. Och det kan göra något med ens tro att få besöka platser. Och man brukar säga att Israel, det är det 5:e evangeliet. Att vi har ju Matteus, Markus, Lukas och Johannes som berättar berättelserna om hur Jesus vandrade omkring på jorden och vad han gjorde och hur han led och dog för vår skull. Men i Israel när du kommer dit så får du se det lite grann med egna ögon. Du vandrar på marken och luktar samma dofter och äter liknande mat och du upplever klimatet. Och det blir en förstärkning av det man har läst i Bibeln. Och om ni har varit där så vet ni vad jag menar. Jag har tänkt på det många gånger nu när jag har bott där, och till exempel i januari när jag rusade genom Gamla stan och regnet spöade ner, säger man inte, det spöregnade och det var jättekallt och jag rusade för att komma hem och inte halka på de här hala stenarna som var i Gamla stan. Och så tänkte jag på det, tänk hur de hade det. De stod där och värmde sig vid sina koleldar och hade mantlar för att inte frysa. Och det är så lätt att vi tänker att ja, men det är sådana här dagar i Israel jämt när vi läser Bibeln. Det var alltid fint väder och Jesus gick omkring. Men det regnade ibland. Det haglade. Jag har upplevt hagelstormar i Israel. Det stormade på sjöarna. Det var emellanåt dåligt väder. Och det är sånt som man inte... Som jag ska säga, ibland tänker att nej, men det är nog bara fint väder i Israel. Men det skiftar. Eller när jag liksom har gått upp på en av höjderna i Israel. Någon av bergen, Olivberget eller något annat. Eller ställer mig på en hög byggnad och så ser man ut över Jerusalem. Och så tänker jag hur Jesus stod på berget och såg ut över Jerusalem. Och säger Jerusalem, Jerusalem, så som jag har velat samla dig under mina vingar. Men du har inte velat lyssna. Och så påminns man om ord i Bibeln när man är där. Nu så här när jag har varit mellan... Alltså januari är ju den kallare månaden och så börjar våren sakta komma. Och så ser man hur fikonträden börjar få löv och små fikonkart kommer ut på träden. Och man ser mandelblommorna börja blomma på träden. Och så tänker jag på det Bibeln talar om. Och så plötsligt så får det Jag menar, vi här växer inga mandelträd och inga fikonträd i Sverige. Och så börjar man tänka det som Bibeln säger. Jaha, ser man de här träden och så påminner det om vad bibelberättelserna talar om. Fikonträd till exempel. Jesus, när han var på väg till Jerusalem för att rida in strax före påsken in i Jerusalem, så går han ifrån Betania och så kommer han förbi ett fikonträd. Och det verkar som han var lite sugen på någonting. Han behövde lite energi, så han tittar på trädet för att se om det finns något fikon. Och detta var en tid som inte, det här står om Markus 11 kanske. Markus 11. Det är tiden då det inte är fikondags. Så det skulle inte finnas några fikon, alltså mogna fikon på trädet. Men när han tittar på trädet så finns det ingenting. Det finns bara löv. Och han förbannar trädet. Och några dagar senare, eller en tag senare, när de kommer tillbaka den vägen, så förundras lärjungarna över att trädet, fikonträdet, är helt dött. Och det är en ganska tuff varning. Så jag brukar tänka det när jag ser de här fikonträden. Det är fantastiskt vackra träd med fina löv och härligt att se såna här fikon växa på. När man ser träden så brukar jag tänka det att vad viktigt det är att bära frukt. För det här trädet i mars, nu när jag har varit där i mars, så börjar de små fikonkatten komma. Man ser att det här trädet kommer att bära frukt. Det kommer en dag då vi kan plocka fikon, färska fikon. Men man kan också ta de här katten och tugga lite på. De ger lite energi, de är lite så här, de smakar inte jättegott, men det är lite socker i dem. Lite så. Och det var väl det Jesus var sugen på. Men det var ett träd utan ens några katt på. Och Jesus säger i ett annat tillfälle, så säger han att på frukten ska man känna trädet. Och då är det viktigt att det finns frukt på ett träd. Och Jesus har lovat, eller Bibeln lovar, att när vi vandrar med Gud, när vi vandrar i en helig ande, Galaterbrevet 5, då bär vi frukt. Frukter som kärlek och godhet och mildhet och frid och sånt. Men de behöver ju inte vara, alltså när du tittar på ett träd så behöver inte de här frukterna vara perfekta i ditt liv. De behöver inte vara fullt utväxta, men det är viktigt att man bär frukt, att börja växa frukt i vårt liv. Och det tror jag kommer när vi umgås med Jesus. Och därför är den här texten om fikonträd lite av en varning. Att håll koll på att du håller dig nära Jesus, så att det ändå finns lite kart på ditt liv. Lite så här, de små fikonen är på gång. Det kanske, jag är inte perfekt i tålamod och frid, det vet Gud väl. Men kanske att det finns små aningar av kart som börjar växa i mitt liv, som så småningom kommer bära bli till goda frukter. Och det är det Jesus vill se när han ser på oss. Jag nämnde mandelträdet också, det är ett fantastiskt träd. Det är det första trädet som blommar i Israel med vita, fina blommor. Första trädet alltså på året. Det finns en text i Jeremia, vi kan läsa det i Jeremia kapitel 1. Där står det så här från vers 11. Herrens ord kom till mig, han sa, vad ser du Jeremia? Jag svarade, jag ser en gren av ett mandelträd. Herren sa till mig, du har sett rätt. Jag ska vaka över mitt ord för att fullgöra det. Då får profeten en syn. Han ser en gren, ett mandelträdsgren. Och så säger han, det är vad jag ser. Och så känns det som Gud säger bara något så här goddag yxskaft svar. Det är verkligen så här, vad menar nu? Du har sett rätt, jag ska bevara mitt ord. Det är ett väldigt konstigt svar på att jag har sett ett mandelträd. Men Jeremia visste precis. Därför att Gud leker med orden här. Ordet för mandelträd på hebreiska är shaked. Ordet för att vaka över är shoked. Och Jesus, eller Gud här då, han använder orden för att visa. Ja, det här mandelträdet, när du ser det ska du komma ihåg. Jag vakar över mitt ord. Även när inget annat har börjat blomma. Även när du inte ser vad året ska innehålla, så ser du på mandelträdet. Det är någonting på gång. Jag har lovat att jag tar hand om det jag har sagt. Om Gud har lovat någonting i sitt ord så kommer han att hålla det. Och det är mandelträdet ett exempel på. Det påminner oss om det. Så jag tänkte ofta på det i januari. Det var kallt och regnigt som jag sa. Det var hemska hagelskurar ibland. Och så gick jag bort till mandelträdet i trädgårdsgraven, i trädgården som vi bodde i. Och så såg jag hur det blommade. Och så tänkte jag, Gud kommer bevara sitt ord. I mitt liv, i Guds rike, för Israel och för den här världen. Gud bevarar sitt ord. Så det här är ju då, när man är i Israel och när man studerar Israel och Guds ord till Israel, så ser man löften. Man ser saker som Gud säger i sitt ord som också jag kan få leva i. Och Gud har sagt väldigt många saker om sitt folk. Och vi läste precis i första Mosebok 12 hur Gud kallar en man, Abraham, till att bli den första i en familj som sen blir ett folk. Och som blir det folket som Gud har en plan för. Gud utväljer Israel till att vara hans utvalda folk. Till att träna dem i vem han är. Att de ska lära sig mer om vem Gud är och förstå. Och det är för att de ska vara redo att ta emot Messias när han kommer. Att de ska vara beredda att ta emot Messias när Gud sänder Messias. Så de förbereddes under väldigt lång tid. Och precis som, så de är ett utvalt folk. Gud utvalde dem för många tusen år sedan. Och det gäller än idag. Gud håller sitt ord, precis som mandelträdet vittnar för oss. Gud bevarar sitt ord. Vi kan titta i Jeremia igen, i kapitel 31. Det här är en av de vackraste texterna, tycker jag, i Bibeln. Jeremia 31. Det finns mycket att läsa i det här kapitlet. Precis som jag sa här förut om anden, vi kan läsa i vers 31. Där står det, se dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Inte ett sånt förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem i handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Och vi kan se vers 35, så säger Herren, han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten i ordnad gång. Han som rör upp havet så dess böljor brusar, Herren Sebaot är hans namn. Om denna ordning inte längre består inför mig, säger Herren, först då ska Israels släkte upphöra att vara ett folk inför mig för alltid. Gud har kallat Israel till att vara hans folk. Och Här säger han genom profeten att det är inte förrän allting, hela den här jorden förgås. Allt det här, det skapade, solen, och om den slutar gå upp på morgonen och månen inte finns längre. Om havet, om ordningen med havet, ebb och flod och allt det, när det inte fungerar längre, då upphör också Israel vara Guds folk. Och det tror jag kommer ske när Jesus kommer tillbaka, för då är vi alla ett i honom. Då är vi alla, vi dras till honom, vi som har utvalts och kallats ut av honom. Men innan det så gäller fortfarande Guds löften att Israel är ett utvalt folk. Han ångrar, Bibeln, Paulus skriver i Romarbrevet 11 att Gud ångrar inte sin kallelse. Han ångrar inte sina gåvor. Och då gäller det också för Israel. Och vi vet att det finns läror idag, ganska starka sådana, som försöker få bort Israel ifrån sina löften. Och säga att det gäller bara oss nu som är troende på Jesus, vi som tillhör församlingen. Men jag tror att Gud klarar av att ha två parallella spår. Han har ett förbund med Israel och han har också ett nytt förbund tillsammans med oss som församlingen. Och han har en plan för det. Och tar hand om det. Jag läser mycket bibelord och hoppas att det går bra i Guds hus. I femte Mosebok så sjunger Moses en avskedssång i kapitel 32. Och han sjunger om hur Gud tog hand om Israel. Hur Gud befriade Israel och hjälpte Israel, folket i öknen. Hur han bar dem och vårdade om dem. Och hur ändå Israel valde att vända sig bort till avgudar och till andra och tillbe annat. Och då så står det om detta då i kapitel 32 och så vers 16 så står det hur de retade honom genom främmande gudar och vidrigheter som väckte hans vrede och de offrade åt onda andar. Alltså de vände sig bort ifrån Gud, Israel. Och så säger Herren så här, vers 20. Jag vill dölja mitt ansikte för dem. Jag vill se vilket slut de får, till de är ett förvänt släkte, barn utan trohet. De har retat mig med gudar som inte är gudar, väckt min vrede med sina tomma avgudar. Därför ska jag reta dem. Gud, han retas. Därför ska jag reta dem med det folk som inte är ett folk. Med ett dåraktigt hedna folk ska jag väcka deras förtret. I den här texten så står det som att Gud ska dölja sig för dem. Det är som att en slöja ska läggas över Israel så att de inte riktigt ser vad som är Guds plan, vad som är Guds sanningar. Och när Jesus kommer så är det som att de inte ser att han är den utvalde Messias. Flera ser. Jag menar, vi skulle inte ha Guds ord om det inte vore för judarna, om det inte vore för lärjungarna som följde Herren och som skrev om honom. Men den stora delen av det judiska folket ser inte. Det är som att det är en slöja över Israel. Och då, Herren har dolt sitt ansikte för dem. Och så står det att han ska reta dem med ett annat folk. Med ett hedna folk ska han retas. Och Paulus han skriver också om detta i Romarbrevet 11. Hur Gud utväljer. Alltså hur Gud tar oss till sig och visar sin kärlek för oss genom Jesus Kristus. Och detta, Israel var ju Guds utvalda folk. Och jag har hört från flera messianska judar, sådana som tror på Jesus i Israel, hur detta stör judar. Att vi talar om deras Gud som att det är våran Gud. Hur det stör dem. De blir irriterade på det. De blir lite avundsjuka också på det. För att de ser hur mycket vi älskar Gud. Och att vi känner att vi är älskade av Gud. Gud lyckades med sitt uppdrag att reta judarna. Och Paulus skriver om att korset, talet om korset och Jesus är en stötesten för judarna. De faller på det. Det ligger i vägen för dem. De retar sig på den här berättelsen om Jesus som dog på korset. Och stötesten, det är ganska fascinerande. På hebreiska, så sten, ordet är aven på grekiska. Aven. Och ordet för far, pappa, är av. Ordet för son är vän. Så sten är egentligen ett sammansatt ord av far och son. Och här ligger det en son i vägen som fadern har sänt. Den ligger i vägen för judarna. De ser inte att det är sonen, det är Messias som de håller på att snubbla på. Som de inte har fått upp det. Men Gud vill lyfta av slöjan så att de en dag ska få se det. En del människor hävdar att judarna har en egen frälsningsväg. Att de kommer bli räddade på något sätt bara för att de är judar. Jag tror inte det. Jag tror att Bibeln säger, Jesus själv säger, att det finns bara en väg. Att han är vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till fadern utom genom honom. Så jag tror att det är vägen att komma till fadern. Nämligen att man tror på Jesus som Herre och Messias. Och det gäller jude som grek. Men när vi läser Bibeln och tittar på hur Jesus gjorde, apostlarna, Paulus. De gick alltid till judarna först. Gick först till synagogan. Genom hela apostlärningarna ser du hur de först går till synagogan. för att berätta för judarna om att Messias har kommit. Och när en del lyssnar, men många lyssnar inte, och då går man ut på torgen, man går till andra samlingsplatser och berättar för hedningarna om Jesus. Och många kommer till tro. Och detta gjorde de därför att det här var ett folk som hade förberett sig årtusenden på att ta emot Messias. Så därför var det, först går vi till juden och sen berättar vi för övriga hedna folk. Och så når, men eftersom de inte lyssnade så når evangeliet ut till alla folk. Man går ut till alla folk. Men ändå, om man läser Paulus så ser man att det är något särskilt med Israel när det gäller frälsningen. Idag kommer judar till tro på Jesus som Messias. Och det är en växande skara i Israel och runt om i världen av judar som bekänner att Jesus är Messias. Ursäkta. Och det är spännande att se det. Hur många kyrkor, bara för några år sedan så fanns det inte så många Messias troende församlingar i Israel som det finns idag. Och många kommer till tro. Och de lever ett ganska utsatt liv. Därför att ortodoxa judar vill inte ha Jesus troende judar. Så de utsätts för en hel del förföljelse. Så vi ska be för våra judiska bröder och systrar som känner Jesus. Men när man läser Paulus i Romarbrevet så verkar det som att när alla folk, när Gud anser att nu har hela måttet av folkslag i världen fått höra om Jesus, då är det som att den här slöjan över Israel ska lyftas bort. Och de kommer att förstå vem Jesus är. Vi kan titta i Romarbrevet. Romarbrevet kapitel 11 och vers 11. Och så skriver han om Israel. Inte har väl de snubblat för att de ska falla. De snubblar på den här stenen, den här sonen som fadern har lagt. De snubblar på den, men inte för att de ska falla. Men visst inte, genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna för att detta skulle väcka deras avund. Precis som Mose sjöng. Detta har väckt deras avund. Och om deras fall har varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska inte deras fulla antal bli? Och så skriver han om hur Gud på nytt kan dra judarna till sig, och han ger en bild genom olivträdet. Och så skriver han sen i vers 25. Bröder, jag vill att ni ska känna till den här hemligheten så att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Det här skriver han då till hedningar. Att inte vi ska tro att vi är någon, att inte vi ska tro att vi har ersatt det judiska folket. Förstockelse har kommit över en del av Israel. Den här slöjan finns över Israel. Och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och så ska hela Israel bli frälst, står det. Vad det innebär, det kan ju inte vi riktigt veta. Men jag tror, utifrån den här texten kan jag förstå att när Gud ser att nu har tillräckligt många, nu är det fulla antalet av hedningarna, nu känner de mitt ord, nu vet de, nu har han haft möjlighet att se vem jag är. Då kommer slöjan lyftas av från Israel. Det finns en av de gestalter i Gamla testamentet som ofta man talar om som en bild av Messias i judendomen, det är Josef. Josef, en av sönerna, Jakobs 12 söner. Och han har ju en väldigt dramatisk historia, hur han blev såld av sina bröder, hamnade i Egypten och genom många olika tuffa upplevelser så blir han till slut upphöjd i Egypten. Och får jobba nära den absolut högsta ledaren farao. Och så blir det hungersnöd i världen och så kommer hans egna bröder, de som har sålt honom, kommer till Egypten som har mat. Och de ber Josef om mat. Och han känner ju igen dem, men de känner inte igen honom. För han ser ut som en egyptier. De känner inte igen sin bror. Och jag har varit på, det finns ett centrum, eller ett hotell snarare, i Tel Aviv som ägs utav Messias troende judar. Och de har en fantastisk tavla i det hotellet på Josef. Josef när han står inför sina bröder. Och så, de känner ju inte igen honom. Men på den här tavlan så börjar han ta av sig sina egyptiska kläder. Och allt det här som representerade Egypten. Och så visar han det ju jag, Josef er bror. Och så tror man att precis så kommer det vara med Jesus. Han kommer visa judarna. Det är ju jag, er messias, det judiska folkets messias. Ni har inte känt igen mig. Han tar på något sätt av sig allt det här kristna luddet som vi har lagt på. Som judarna tänker, det där är bara kristen. Jesus är en kristen gud. En avgud, tänker ju många judar. För att Gud är bara en. Och Gud är en, fader, son och ande. Men här då kommer en tid då Jesus kommer att lyfta av sig detta som de ser som kristet och visa sig, det är jag, messias, er broder, er judiske broder. Och de ska förstå att han är Herren. Så Gud är inte klar med Israel. För en tid har de förblindats, men Gud kommer ta tillbaka sitt folk, eller uppenbara sig för sitt folk. Och så kommer de, precis som vi, få möjligheten att tro, eller att välja bort att tro. Det har ju vi som hedningar samma möjlighet. Vi kan ju välja att nej, jag vill inte ha med Jesus att göra. Och samma möjlighet har också judarna. Jesus själv sa i Matteus 23, så säger han till att han ska komma tillbaka. Vi kan slå upp det här. Matteus 23. När han står inför över där och ser ut över Jerusalem och säger: Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeter och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Se, ett hus kommer stå öde. Och jag säger er, härefter ska ni inte se mig. Förrän den dag som ni säger, välsignad är han som kommer i Herren Jesu namn. Det kommer en dag då Israel kommer att säga, välsignad är han, om Jesus. Välsignad är han som kommer i Jesu namn. Så det här är ju en profetia som Jesus säger. Det kommer en dag då Israel kommer att erkänna, det här är han som kommer i Herrens namn. En del också brukar tala om den här profetian i Hesekiel 37. Som är en väldigt fascinerande syn som profeten Hesekiel får. Där han kommer till en dal full av döda ben. Bara massa benknoter. Och så säger Gud till profeten att profetera och tala liv in i benen. Och så gör profeten det och det rasslar till. Och ben sätts till ben och senor och hud. Och plötsligt så står det levande människor där i dalen. Och sen kommer ytterligare ett tilltal från Gud till profeten och säger: nu ska du tala in min ande i det här folket. Och det gör profeten. Och jag hörde en messiansk jude som sa, när han läste den här texten, så sa han: jag tror att många av er har sett bilderna från förintelsetiden. Hur lägrena öppnades. Och det låg benknotor i gravarna och på vägarna och överallt. Av döda människor. Och de som kom ut levande, också de var bara benknotor. Men så har Gud gjort sitt under och det har kommit liv in i de här benknotorna. Idag finns det ett folk som idag också är starkt, det judiska folket. Men vi väntar och vi ser hur Gud börjar också tala sitt ande in i det här folket. Och vi väntar på hur det ännu tydligare ska bli, hur Gud talar liv och ande in i det judiska folket. Och det var där judiska mannen, Jesus troende judiska mannen, sa att det här längtar vi att se mycket av i Israel. Vi vill se ett andefullt judiskt folk som bekänner Jesus som Herre. Och vårt uppdrag då som Jesus troende fast hedningar som tror på Jesus, det är att välsigna Israel. Och det talar Bibeln om. Önska Jerusalem frid, står det i psalm 122. Och be och välsigna Israel. Be för hela området. Precis innan, här i fredag så lyssnar jag på P1 på morgonen och så säger reporten att de här dagarna som ligger framför kommer utgjutas mycket blod runt Israel. På grund av det här 70-årsfirandet, på grund av de oroligheter som finns. Ni har säkert hört om Irans attacker och hur Israel har vedergällat, säger man så. Och hur det bråkar ner vid Gaza-gränsen och sådär. Och vårt uppdrag som troende är att be. Vi ska be för Israel, men jag tror också att vi kan be för folken runt omkring. Gud vill se försoning och förvandling i de här länderna. Och jag berättade här igår för Berit om hur jag var på en konferens, OAS-mötets konferens för några år sedan. Och lyssnade till en av en palestinsk man som har jobbat för Arafat och som har dödat många judar och som har kommit till tro på Jesus och som berättar om det och som jobbar för att skapa försoning mellan folken. Honom såg jag, och så såg jag också en person som jag känner som jobbar som guide nere i Israel som heter Motti, som också har stridit för Israel, och han har också dödat människor på den andra sidan, och han har dödat araber. Och så ser de här två männen möta varandra nere på en rast, nere på plattformen, och hur de kramar om varandra och har en riktig sån här brödra kram. Här möts vi nu, och stod och pratade med varandra en lång stund. Och då tänkte jag, det där, så är det. Människorna där i det området, judar eller araber, de måste möta Jesus. De måste få lära känna Jesus och den försoningskraft som finns där. Det är bara då vi kommer få fred i området. Och det ska vi fortsätta att be om. Jag tror att den slutliga fantastiska freden, den kommer när Jesus kommer tillbaka. Men vi kan fortsätta att be och söka det. Slutligen vill jag också säga att det som Gud älskar, det vill fienden förgöra. Det vill fienden slakta och skapa oreda i. Gud älskade sin son Jesus. Han sände honom till jorden för att skapa fred och försoning. Och djävulen gjorde sitt yttersta för att förstöra Jesu tjänst. Så till en grad att han trodde att han dödade honom. Men det var inte så. Jesus gav sitt liv. Det var det som djävulen misstog sig på. Han trodde det var hans stora seger när Jesus dog. Men det var Jesus stora seger, därför att han gav sitt liv för våra synder och besegrade djävulen, synden och döden och uppstod igen. Så det Gud älskar, det vill djävulen förgöra. Samma sak med Israel. Gud älskar sitt folk Israel. Det är inte för att du var något särskilt speciellt folk som jag utvalde dig, säger Gud. Inte för att du var särskilt vackert eller talangfyllt folk, utan för att jag älskade dig. Det är därför jag valde dig, står det om Israel. Och som jag precis sa, fienderna gaddar sig samman runt Israel, alla deras grannar. Men också antisemitismen ökar, till och med här i vårt land som är så väldigt fritt. Och vi tror att vi är så humana och humanistiska här i Sverige. Här ökar också antisemitismen, ser vi i vad vi läser och hör. Och vi behöver be för det folket som Gud älskar. För om Gud älskar det, då ska jag också älska det. Gud älskar Israel och Gud älskar sin församling. Gud älskar dig och mig. Han har kallat oss vid namn. Vi är hans. Och där ser vi också hur djävulen försöker förstöra. Han sänder förföljelse runt om i hela världen. Ni vet ju att jag har arbetat under många år i Indien. Och Indien, det är sån svår förföljelse i Indien idag mot de kristna. Och inte bara i Indien utan på många andra ställen. Varför? Jo, det är för att Gud älskar de troende. Och det hatar djävulen, och därför vill han förstöra. Så att inte fler kommer till tro och får uppleva Guds kärlek. Och det är därför också du och jag kanske får möta frestelser och svårigheter och lidanden i våra liv. Därför att den onde vill åt oss och få oss att tappa tron och kärleken till Gud. Men Gud älskar sitt folk. Gud älskar kyrkan som han har utvalt. Så igen då, se på mandelträdet, säger Gud till Jeremia. Vad är det du ser? Ja, jag ska bevara mitt ord, säger Gud. Och det gäller Israel och det gäller dig och mig. Det här ordet är fullt av löften. Och löftena kan inte svika om de kommer från Gud. Människors löften, de vet vi, de kan vara lite si och så. Men Guds löften står fast. Och det är mandelträdets blommor ett bevis på. När vi inte ser så håller han ändå sina löften. Och också det som Gud har talat in i ditt liv under åren som har gått. Han bevarar sitt ord. Även om du inte ser det idag så tar han hand om sitt ord och bevarar det. Och det gäller också för Israel. Amen.